Bismillah, alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Vi fortsätter att gå igenom den välsignade boken Kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Muhaddithin Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Där vi går igenom hadither från vår älskade profet alihi salatu wassalam. Och vi talade i förra veckan om vissa adhkar, vissa dhikr som man säger på morgonen. Och vi kommer nu idag tala om vad man säger på kvällningen och vad man säger vid natten när man ska sova. Och vi nämnde ju förra lektionen att dessa adhkar, dessa dhikr och adhkar i plural på dhikr, som man säger på morgonen och på kvällen, är väldigt viktiga i muslimens liv då de har en väldigt starkt skyddande effekt från Allah Azza wa Jal på människan och underlättar och hjälper människan i hennes vardag. Och det är adhkar som är enkla att säga, att läsa. Det tar inte mer än 5 minuter om man läser några utvalda varje morgon och varje kväll, och man får så mycket gott, mashallah. Författaren säger här, kapitel 574, Bab ma yaqulu idha amsa, kapitlet vad man säger vid kvällningen. Och al-masa är från asr till maghrib. Det kallas på arabiska för al-masa. Och al-sabah, det är från det att solen börjar gå upp tills det att den har gått upp. Igen i tiden för fajr. Det kallas för sabah. Så dessa adhkar säger man då efter fajr och innan salat al-maghrib. Men ulema nämner att om man inte hinner så kan man också säga dem efter. Igen efter fajr eller efter maghrib. Och det viktiga är att man försöker att vara mån och kontinuerlig i att säga dem. Han berättar här den första hadithen från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Abu Bakr radiyallahu anhu sa, ja Rasulullah, lär mig någonting som jag kan säga på morgonen och på kvällen. Och då så säger profeten alayhi salatu wassalam, säg, Allahumma aliman ghaibi wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabba kulli shay'in wa malikah, أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. Säg den på morgonen och säg den vid kvällningen och säg den då du lägger dig i sängen. Och denna hadith är autentisk. Här finner vi att Abu Huraira radiyallahu anhu kommer till profeten alayhi salatu wassalam, eller Abu Bakr radiyallahu anhu kommer till profeten alayhi salatu wassalam och ber honom lära honom en dua som han ska säga på morgonen och på kvällen. Och här finns, som Sheikh Abdurrazak al-Badr nämner, en väldigt fin tankeställare. Och det är att idag så finner vi böcker cirkulera i vissa moskéer där det finns påhittade adhkar. Yani dhikr-böcker med påhittade dhikr som man ska säga vid vissa tillfällen, som är skriven av okända personer och så vidare. Och den här hadithen bevisar att Abu Bakr radiyallahu anhu, som var den bästa personen i denna umma, den mest kunnigaste personen i denna umma efter profeten Muhammad alayhi salam, inte gav sig själv friheten att hitta på egna adhkar. Han kunde ha gjort det och säga, om jag är kunnig, jag kan hitta på en egen dhikr som jag säger på morgonen på kvällen. Lä, utan han valde istället att vända sig till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och det bevisar att det inte heller är passande för någon annan att hitta på massa adhkar, och att vi i slutändan inte är i behov av att rätta oss eller att följa dessa påhittade adhkar som folk har gjort. Och det finns runya, det finns kifaya, det finns tillräckligt i de adhkar som profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har lärt oss. Men om vi har 100-tals adhkar att säga på dagen, varför ska vi gå och hitta på egna adhkar? Genom vart är behovet? Och det är som Ahlus Sunna wa Jama'a, deras ulema, säger. Det kommer inte resultera i någonting annat än att man tar bort en sunna. Man hittar på någonting nytt. Då gör man det på bekostnad av att ta bort någonting som är sunna. Och vi är inte i behov av att byta ut profetens sunna alaihissalam mot någonting som vi själva har hittat på. Och en annan fajda också här, när vi kommer till adhkar. De adhkar som vi har lärt oss i Koranen och i sunna, det är att det är de bästa adhkar. Yani hur mycket du än sitter och försöker komma på en dhikr, en dua, så kommer du aldrig komma på en dhikr eller dua som överträffar vad Allah har nämnt i Koranen och de dua som profeten Muhammad a.s. har nämnt i hans autentiska sunna. Yani du kommer aldrig att hitta på någonting bättre. Och en annan fajda är att de adhkar och de dua som vi lär oss i Koranen och sunna är inte bara de bästa, de är också helt felfria. Om du gör en dua, du kanske använder fina ord och formuleringar, men det kan ibland bli fel. Som det blir i många av de här påhittade dua, det blir ibland fel. Men när du följer profeten Muhammad a.s., de adhkar som är sahih, de dua som är sahih, så kommer du aldrig att säga någonting fel. Utan du kommer ha den bästa ultimata duan som man kan säga. Så här finner vi en väldigt vacker dua som man då kan säga på morgonen och på kvällen. Väldigt enkel dua. Och profeten a.s. la också till att man kan säga den innan man sover. Yani vid tre tillfällen på dygnet är det sunna att säga denna dua. Och denna dua är då som följande: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, och Allah du som känner till det dolda och det uppenbara, fatira samawati wal ard, du som skapat himlarna och jorden, rabba kulli shay'in wa malika, du är herre till allting och du är dess konung. Den här är ett av Allah azza wa jalls namn och det är al-malik. Al-malik. Och al-malik, två av Allah subhanahu wa ta'alas namn som har en yani synonym betydelse. Och namnet Malik nämns bara en gång i Koranen. För i sura Abdallah. Malik. En Allah huwa al-Malik. Vilken sura är Koranen? I slutet på en sura. Sista ayan.
Vilken sura?
Qamar.
Inna
al-muttaqina fi jannatin
wa nahar.
Aywa.
Fi maq'adi sidqin 'inda malikin
muqtadir.
Muqtadir.
Ahsant, mashallah. Så att det är den enda suran i Koranen, eller enda platsen i Koranen där namnet al-Malik nämns. Och som vi sa, det är som en synonym på al-Malik och syftar på Allah azza wa jalls allomfattande makt och ägande av allting i skapelsen. Och att han har allting under sin kontroll och han gör exakt vad han vill i skapelsen. Rabba kulla shay'in aw rabba kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta. Tauhid. A'udhu bika min sharri nafsi. O Allah, jag söker skydd hos dig från ondskan i mig själv. Det har också någonting vi finner i andra dua. Att man ska söka skydd från ondskan i en själv. Som till exempel i khutbat al-Haja. Där profeten a.s. varje fredag brukade säga: Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Och Allah, vi söker ditt skydd, eller vi söker skydd hos dig från ondskan i oss själva och från synden eller de dåliga konsekvenserna av våra gärningar. Så att man förlitar sig inte på sig själv, utan man förlita sig på Allah azza wa jalla och söker skydd från ondskan i en själv. För att det finns en nefs, ett ego som viskar att ibland gärna göra dåliga saker och dumma saker. Så man ber Allah azza wa jalla att ge en, gärna skydda en från ondskan i en själv. Och sen så säger han: Wa min sharri shaytan wa shirkihi. Och jag söker skydd hos dig Allah från ondskan av shaytan och hans kyrk. Yani det vill säga hans wiswas och uppmaningar till människan att falla in i kyrk i alla dess former. I att inspirera människan att någon annan än Allah kan gynna eller skada, eller att man ska förlita sig och vända sig till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är något som shaitan ständigt försöker att få människan att falla in i. Wa shirkihi, och man kan också läsa du'an wa sharakihi. Och sharak betyder här fällor. Ja Allah, jag söker skydd hos dig från shaitan och hans fällor. Genom att han ska lura mig. För han är i bakhåll hela dagen. Som vi har nämnt innan. Så shaitan kommer till er i alla era angelägenheter. Så shaitan kommer hela dagen. Och han har fullt med fällor. Där han försöker få dig att halka. Ni vet det här som Ulema nämner, att shaitan har vissa mål. Vad är hans största mål? Kyrk. Att få människan att falla in i kyrk eller kuffer. Efter det? Bida. Ahsant. Och sen? Kabair. Och sen? Sarair. Och sen, yani, saker som är makro. Och sen efter det kommer steget av att han försöker få dig att falla in i tillåtna saker som slösar bort din tid. Istället för att göra någonting bra. Yani, du vill läsa Koranen. Han säger, men nej, gå och gör någonting annat. Där det inte finns någon belöning, men kanske inte heller någon synd. Så han försöker att vilseleda människan på de här sätten. Så man söker skydd från shaitan och hans fällor. Och shaitan har många fällor. Det finns en bok här, Ighathatul Lahfan fi Masa'id al-Shaytan, av Ibn al-Qayyim. Den är 2 volymer. Som handlar just om Satans fällor. Yani här, Masa'id al-Shaytan. Yani hur shaitan försöker att fånga och yani lura människan i hans fällor. Så man ska ständigt vara på sin vakt. Och självklart först och främst be Allah Azza wa Jal att skydda en från shaitan och hans ondska. Och sen så säger profeten alaihi wasallam att man ska säga denna dua på morgonen och på kvällen och då man lägger sig. Taib. Det finns vissa adkar, man säger dem bara på morgonen. Vissa adkar man säger dem bara på kvällen. Och vissa adkar säger man både på morgonen och på kvällen. Okej? Okay? Och här är en av dem. Denna dhikr är väldigt viktig att lära sig. Och man säger den då på morgonen och på kvällen. Och när man lägger sig. Ja. Och sen så nämner författaren till hadith i detta kapitel. Och det är hadithen från Abu Rashid Al-Hubrani, som sa att jag kom till Abdullah ibn Amr och jag sa till honom, berätta någonting som du har hört från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och då la han fram en sahifa, yani som ett blad, en skrift framför mig, och han sa, det här är någonting som profeten skrev till mig. Och då säger här Sheikh Albani, yani som profeten alaihi wasallam beordrade någon att skriva, för att profeten alaihi wasallam skrev inte själv, men yani han beordrade någon att skriva detta blad. Och jag kollade på vad som stod skrivet där. Och då så stod det att Abu Bakr radiyallahu anhu frågade profeten a.s. Ja Rasulullah, lär mig någonting som jag säger på morgonen och på kvällen. Och då så sa han, ja Abu Bakr, säg Allahumma fatira samawati wal ard, alim al ghaibi wa shahada, rabba kulli shay'in wa malika, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi. Här finns ett tillägg i slutet på duan. Och det tillägget då, وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِ سُوءًا, att jag ska tillfoga mig själv något ont, أَوْ أَجُرُّهُ عَلَى مُسْلِمْ, eller att denna skada ska yani drabba någon annan muslim. Så det här tillägget är också sahih i hadithen. Taib, nästa kapitel, kapitlet vad man säger då man lägger sig i sängen. Yani vilka adkar säger man när man lägger sig i sängen? Och tyvärr, många av oss när vi lägger oss i sängen gör inte mycket dhikr, kanske somnar direkt. Eller en musiba som har drabbat oss de sista åren är att vissa brukade göra adkar innan de sover. Men nu istället kollar de i mobilen. Tar avsked till dagen genom att kolla igenom mobilen. Och gör inte längre adhkar innan de sover. Och subhanallah, Ibn al-Qayyim han nämner i hans bok Al-Hijratain, Tariq Al-Hijratain, att det finns ungefär 40 stycken dua man kan säga när man sover. 40 stycken. Och det finns från en lärd man från Salaf som heter Abdullah ibn Batta, en stor imam från Salaf som skrev många böcker om aqida. Han sa att jag brukar implementera 40 hadither innan jag lägger mig. Yani, och det kanske är det som Ibn al-Qayyim här syftar på. Inte 40 olika dua, utan 40 olika saker som man gör innan man sover. Som alla refererar tillbaka till en hadith. Dua finns kanske ett 20-tal. Och sen finns det viss etik som man gör när man sover, som vi kommer att nämna. Som att borsta av sängen, att lägga sig på höger sida, att lägga sig med wudu, att lägga handen under kinden och så vidare. Det här är saker som också hör till sömnen. Namn. Så subhanallah, 40 olika saker man kan göra innan man sover. Hur många gör vi? Allah musta'an. Så, vad säger man då innan man sover? Och författaren kommer nämna några hadither. Den första hadithen berättas från Hudhayfa som sa att profeten alaihissalam, då han ville sova, brukade säga Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma, yani i ditt namn ja Allah, så dör vi och lever vi. Yani det är du ja Allah som tar vårt liv och det är du som ger oss liv. Och då han vaknade så brukade han säga Alhamdulillahilladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Alhamdulillah som givit oss liv efter våran död, och till honom är våran yani nushur, det är till honom vi kommer, eller framför honom vi kommer att återuppstå. Naam. Så här finner man att man innan man sover påminner sig själv om döden. Och när man vaknar tackar Allah Azza wa Jal som givit en liv. För vi nämnde i förra lektionen att sömnen är den mindre formen av död. Yani al-mautas al-asghar. Det är den lilla döden. Då själen lämnar kroppen. Och människan kommer antingen att genomgå, eller han kommer att genomgå två saker. Antingen somnar man och Allah ger dig själen tillbaka och du får leva ännu en dag. Eller så tar Allah Azza wa Jal din själ och lämnar inte tillbaka den under natten. Och man vaknar inte upp den morgonen, utan man dör. Så då man vaknar så tackar man Allah Azza wa Jal som återigen lät den leva och fick ännu en dag där man kan göra goda gärningar, göra toba och försöka bli en bättre människa. Och vad som också bevisar att sömnen är en form av död är den autentiska hadithen där profeten alaihissalam sa An-naumu akhul maut wa la yanamu ahlul janna. Han sa i denna hadith att sömnen är broder till döden. Och det är därför som folket i Janna inte kommer att sova. Ni vet alla att i Janna finns det ingen död, eller hur? Finns ingen död i paradiset. Finns ingen död i helvetet heller. Så därför kommer folket i Janna inte att sova. Ja. Han nämner också hadithen där Anas radiyallahu anhu sa att profeten alaihissalam brukade säga då han la sig på sängen Alhamdulillahilladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lah wa la mu'wi. Alhamdulillah som givit oss mat, givit oss dryck. Wa kafana, yani tagit hand om oss och underlättat våra angelägenheter. Wa awana, och gett oss en tillflyktsplats eller ett hem där vi kan ta skydd. För hur många finns det inte som inte har någon kafi, yani de har inte tillräckligt och de har inte heller någonstans att vända sig till. Och det här är också en väldigt vacker dua som påminner oss om Allah Azza wa Jalls gåvor. Att man lägger sig tacksam. Alhamdulillah som gav oss mat idag. Som halala varje kväll vi går och lägger oss. Vi har fått mat kanske flera gånger om dagen. Vi har fått ren, friskt vatten att dricka. Vi har fått mjölk att dricka. Alhamdulillah. Ja? Vi lägger oss i ett hem med väggar, med tak, det är säkert. Och Allah har underlättat saker och ting för oss under dagen. Hur många människor är det som inte lägger sig i ett sånt tillstånd? Som inte lägger sig mätta? Som lägger sig törstiga? Som har komplikationer under dagen? Och som inte har någon ma'wa, som inte har någon tillflyktsplats eller hem att lägga sig i? Kanske lägger sig och sover på gatan, under bar himmel och liknande. Så alhamdulillah att Allah har gett dig så mycket khair. Och det är någonting som muslimen alltid ska ha framför sig. Att man ska se på dem som har det mindre än dig och inte de som har det bättre än dig. För det kommer att få dig att uppskatta Allahs gåvor, som profeten sa alaihi salatu wassalam. Sen så nämner författaren en till hadith från Al-Mughira ibn Muslim, från Abi Zubair, från Jaber, som sa att Rasulullah alaihi salatu wassalam inte brukade sova tills han läst alif lam mim tanzil, yani surat al-sajda, wa tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Och sen så säger Abu Zubair, yani den tredje personen i berättarkedjan, han säger att dessa två sura överträffar resten av sura i Koranen med 70 stycken hasanat. Och den som läser dessa sura på natten kommer att få 70 hasanat och kommer att höjas i 70 grader och kommer att bli av med 70 synder. Och denna hadith är sahih. Och författaren nämner sen också en liknande hadith utan tillägget. Att profeten a.s. brukade inte sova tills han läst dessa två sura. Så profeten a.s. brukade då innan han sov läsa dessa två sura, surat al-sajda och surat tabarak. Ni vet alla vilka de är. Surat al-sajda, den kommer innan surat al-ahzaba, 32 tror jag. Och efter. Ja, om du räknar från Bakara.
Ja.
Så surat al-sajda, den är 3 sidor. Och surat al-mulk är också, den är 2,5 sida. Dessa brukade profeten a.s. läsa innan han sover. Sheikh Albani frågade om han läste dem typ innan man lägger sig eller när man lagt sig. Så Sheikhen säger att det spelar ingen roll, utan man kan göra som man vill. Man kan läsa dem innan man lägger sig eller när man ligger i sängen. Och sen så nämner Abu Zubair, denna man från Tabi'in, att deras överlägsenhet över resten av sura yani är 70 gånger eller 70 mer hasanat. Men som ulema säger att det här uttalandet handlar om det fördolda. Och ingen persons uttalande är ett bevis i islam förutom Allah Azza wa Jal och profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Yani det enda som utgör ett bevis i islam är qala Allah och qala Rasul alayhi salatu wassalam. Och man kan också kanske lägga till det som sahaba är överens om. Eller generellt det som sahaba säger. Men när det kommer till tabi'in så är deras uttalande inte bevis. Så Allahu alam, om man kan säga det han här sa. Yani det kräver ett ytterligare bevis. För att säga att de här surorna ger 70 gånger mer eller 70 hasanat mer än resten av sura i Koranen. Men utan tvekan så är dessa sura, mashallah, väldigt mäktiga. Och speciellt också surat Tabarak, som sahaba sa, vi brukade kalla den för Al-Mani'a, yani suran som hindrar. Yani den hindrar från straffet i graven. Och det finns flera hadither som indikerar på detta. Att surat Tabarak, yani surat Al-Mulk, att personer som kan den utan till blir skyddad från straffet i graven. Sen så berättas det från Abu al-Ahwas som sa att Abdullah yani ibn Mas'ud sa an-nawmu 'inda dhikr min ash-shaytan, att man somnar när man gör dhikr ifrån shaytan. In shi'tum fajarribu, om ni vill kan ni testa. Idha akhadha ahadakum madja'ahu wa arada an yanam falyadhkur Allah 'azza wa jalla. Om ni vill kan ni testa. Lägg er i sängen och gör dhikr. Yani så kommer ni att somna. Shaitan är väldigt mån som vi sa, om att få oss att falla in i haram. Och kan han inte det, så försöker han åtminstone hindra oss från att göra gott. Kan han inte få oss att hamna i minus, eller hamna i minus, så försöker han hindra oss från att hamna i plus. Hänger ni med? Så vad gör shaitan när man lägger sig där i sängen för att göra dhikr? Han kommer och får dig att somna ut innan du hunnit göra dhikr. Så får shaitan dig att somna. Och det här också kan kanske kan relateras till det som många frågar. De säger att varenda gång jag ska läsa Koranen blir jag trött. Har ni hört det? De säger öppna Koranen, mushaf, och börja gäspa. Och blir trött. Ja, ni, shaitan vill inte att du ska läsa. Han vill att du ska göra någonting annat. Det är onödiga saker. Allah musna. Så shaitan är då en faktor som får människan att somna på kvällen innan man hunnit göra dhikr. Sen berättas det från Abi Huraira radiyallahu anhu, som säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: om någon av er ska sova, så ska han borsta av sängen med utsidan eller kanten av hans izar, höftskynke, för han vet inte vad som lagt sig på, eller vad som hamnat i sängen. Och sen ska han lägga sig på höger sida och han ska säga bismika wada'tu jambi fa in ihtabasta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfad bihi as-salihin aw qala ibadaka as-salihin. Naam. Här lär vi oss också vad man ska göra när man sover. Och det är att man ska borsta av sängen. Och förr i tiden hade man en izar, som är ett höftskynke. Ni vet det som man har på sig hajj. När man har en izar, man lindar det runt höften. Det kallas för izar. Och det kan vara i olika format. Man har den till exempel i Yemen, man har den i Somalia, Indonesien, Malaysia. Så har man det här klädesplagget som kallas för izar. Och förr i tiden, alla alen, så var det mera tyg. Så att du kunde ta en del av det och borsta av sängen. Men ulema nämner idag att du kan borsta av det med vad som helst. Något annat, kudden eller handen eller någonting. Och du säger bismillah. Borstar av sängen 3 gånger. För du vet inte vad som hamnat i sängen. Då säger ulema att det kan vara insekter. Och ni vet, speciellt förr i tiden, det var kolsvart. Och husen var inte som idag. Man kanske sov på marken och liknande. Det var ännu lättare att få insekter och sånt i sängen. Så att borsta av sängen. Man vet inte vad som finns där i. Vi nämnde också i förra lektionen det här med att shaitan ibland kastar smuts i sängen. Kommer ni ihåg det? Att man inte ska bli arg på frugan. Utan det kan vara shaitan som är där och gidrar. Eller att någon jinn eller någonting lagt sig i sängen. Så man borstar av sängen, säger bismillah. Och sen så lägger man sig på höger sida. Och att sova på höger sida är sunna. Och det faller in under ett tayamun. Gärna att profeten alaihissalam brukade ge företräde till den högra sidan. Och ulema nämner många nyttor i det. Bland annat så nämner de att det är mindre tryck på hjärtat. Om man sover på vänster sida, så är det gärna högre tryck. Eller vad kan man säga? Tyngre tryck på hjärtat. Till skillnad från höger sida. Men det är halal att sova på vänster sida, att sova på ryggen. Och vi talade förra veckan om det här med att sova på magen. Vi sa att det finns lite olika beroende på hadithen, om den är sahih eller daif. Det är bättre att undvika, sa vi. Men annars, det som är sunna är då att sova på höger sida. Eller åtminstone att man lägger sig på höger sida och gör dessa adkar. Och sen kan man vända sig på vänster sida och så vidare. Men det bästa är att sova på höger sida. Och Ibn al-Qayyim nämner också att många av de här sakerna är faktorer som gör att människan kan få en sanddröm. Ni vet att det finns mardrömmar, fantasidrömmar och sanddrömmar. Det som kallas för ru'ya saliha. Och att få en sanddröm är någonting positivt. Och vad är det som då ökar chansen att få en sanddröm? Jo, det är att göra de här sakerna som vi lär oss i sunna. Att gå och lägga sig med wudu. Borsta av sängen. Lägga sig på höger sida. Kanske vänd mot Mekka. Och att göra dhikr tills man somnar. Läsa Koran och göra dhikr tills man somnar. Då är chansen att få en sanddröm mycket större. Och så nämner han då denna dua, bismika wada'tu jambi, och Allah, vid ditt namn, eller vid dig, eller med din hjälp så har jag lagt min sida, lagt mig på sidan. Om du håller kvar min själ så har rahma över min själ, och om du skickar tillbaka min själ så bevara den med det som du bevarar dina fromma tjänare. Sen finner vi återigen det här med att själen antingen stannar hos Allah genom att man dör, eller att själen då skickas tillbaka. Och då ber man Allah subhanahu wa ta'ala att bevara själen med det som han bevarar hans fromma tjänare. Sen berättas det från Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, som sa att profeten a.s. då han la sig i sängen för att sova, så brukade han lägga sig på höger sida. Och så brukade han säga: Allahumma wajjahtu wajhi ilayk, wa Allah, jag har vänt mitt ansikte mot dig. Och då säger här ulema, yani bi ikhlas, uppriktighet, jag är helt hängiven till dig. Wa aslamtu nafsi ilayk, och jag har underkastat min själ till dig, yani i lydnad. Wa alja'tu dhahri ilayk, och min rygg har jag vänt mot dig, eller jag stöder min rygg mot dig, yani jag söker hjälp hos dig. Rahbatan wa raghbatan ilayk, i hopp och i fruktan till dig. La manja wa la malja minka illa ilayk, det finns ingen räddare eller tillflykt förutom hos dig. Det finns ingen räddare eller tillflykt från dig förutom hos dig. Jag tror på den bok du har sänt ner. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, och jag tror på din profet som du skickat. Och så sa han att den som säger dessa ord på natten och sen dör kommer att dö på al-fitra. Han kommer att dö på den naturliga tron av ett tawhid. Så här finner vi återigen sunnan av att sova på höger sida. Och sen att säga den mäktiga dua som mashallah verkligen omfattar ett tawhid och ett tawakkul. Att man hänger hela sin själ och sitt liv till Allah Azza wa Jal. Och sätter sin tillförlit till Allah Azza wa Jal. Rahbatan wa raghbatan, med hopp och med fruktan. Och det är så ens dyrkan ska vara. Den ska vara mellan hopp och fruktan, eller hur? Innahum kana yusari'una fil khayrat. Allahs profeter brukade tävla i gott. Wa kana yad'unana raghaban wa rahaban. Och de brukade åkalla Allah med hopp och med fruktan. Så ens dyrkan ska vara en balans mellan hopp och fruktan. Taib. Och sen så säger han: Wala manja wala malja minka illa ilayk. Och det finns ingen räddare, och det finns ingen tillflykt från dig förutom hos dig. Och då säger här Sheikh Abdurrazak att det här är precis som Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: Fafirru ila Allah, så fly till Allah. Allting i dunya som vi fruktar fly vi ifrån, eller hur? Du går ut och ser en kille med pistol, går du mot honom eller från honom? Ja, från honom, eller hur? Du ser ett lejon stå här utanför, går du mot lejonet eller från lejonet? Om du är frisk i huvudet. Ja? Du går från lejonet. Ta'im subhanallah, från Allah finns ingen tillflykt förutom hos Allah. Fafirru ila Allah, så fly till Allah azza wa jal. Och sen säger han: jag tror på din bok som du uppenbarat och på din profet som du sänt. Det finns en faida här, och det var när en sahabi, jag tror det var Al-Bara'a, som fick lära sig denna dua. Så ville han, ja, ni kollat att han lärt sig duan korrekt. Så han repeterade duan. Men sen när han kommer till slutet så säger han: wa amantu bi rasulika alladhi arsalt. Ja, när han sa istället för nabiyika, profet, så sa han rasulika. Och då så sa profeten a.s.w. det var inte så jag lärde det. Du ska säga nabiyik. Och Sheikh Albani använder den här hadithen som ett väldigt starkt bevis på att dua är tawqifi. Att den här dhikr är tawqifi, det vill säga vi har inte rätt att ändra på den. Den ska bevaras så som den är. Du får inte lägga till eller ta bort någonting. Och beviset på det är att Al-Bara, han sa rasul istället för nabi. Och rasul är bättre än nabi. Det är högre. Jag tror på ditt sändebud istället för profet. Men han sa det inte så jag har lärt dig. Jag har lärt dig att säga nabi. Hänger ni med? Så att det bevisar att dua och dhikr som är specificerad, som ska vara på ett visst sätt, får man inte ändra på. Den är tawqifi, eller den ska man återberätta och repetera så som man har lärt sig från dessa autentiska hadither. Och sen som han, alla den som dör på natten efter att ha sagt detta kommer att dö på al-fitra. Och det nämns också i vissa hadither att det här ska vara det sista man säger. Efter att ha sagt den här duan, ni säger ingenting annat. Ni pratar inte med frugan eller någonting, utan låt det här vara de sista ord som du säger på natten. Sen så berättar Abu Huraira radiyallahu anhu från Rasulullah alayhi salatu wassalam att han brukade säga då han la sig på sängen: Allahumma rabba samawati wal ard wa rabba kulli shay'in faliq al habbi wan nawa munzil at tawrati wal injil wal qur'an a'udhu bika min sharri dhi shar anta akhidhun bi nasiyatihi anta al awwalu falaysa qablaka shay' wa anta al akhiru falaysa ba'daka shay' وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنيني واغنيني من الفقر. ودنا حديث سوكس مسلم. نعم هاي också en fin dua som profeten عليه الصلاة والسلام brukade säga då han lägger sig i sängen. اللهم رب السماوات والأرض وحر أبي himlarna och jorden wa rabb kulli shay, herre över allting, faliq al habbi wan nawa, du som delar på säd och på frön. Nawa på arabiska är den här. Nawa är ett frö. Tayyib. Och subhanallah, Allah han är faliq al habbi wan nawa, det som delar på frön och korn. Ja, al habbi är korn, nawa det är frön. Och det här är subhanallah en mu'jiza. Att det här lilla fröet lägger du i marken, i jorden. Allah sänder ner vatten och subhanallah, det kommer upp ett palmträd. Och från detta palmträd kommer det tonvis med dadlar. Är det inte ett mirakel i sig själv? Ja? Från det här fröet kan det komma flera ton dadlar i hur många år som helst. Subhanallah, tabarak Allah och ahsan al-khaliqin. Det är ajib, när du äter en frukt, en grön sak och kollar på de här sakerna, det är subhanallah, Allah azza wa jalla är mäktig. Och sen säger han: du som sänt ner ett taurat, wal injil, wal quran, och Allah, jag söker ditt skydd hos allting som du håller i en nawasi, yani som du håller i pannan, det vill säga allting levande, yani Allah skyddar mig från allting, eller ondskan av allting levande. Entel awwal, du är den första, det finns ingenting före dig, och du är den sista, det finns ingenting efter dig. Entel zahir, falaysa fawqaka shay, du är den högsta, det finns ingen över dig. Och entel batin, och du är den närmaste, det finns ingen som är närmare än dig. Iqdi anni ad-dayn, ta hand om mina skulder. Waghnini min al-faqr, och skydda mig eller gör mig oberoende från fattigdom. Nam, väldigt mäktig dua där man i slutet söker Allah azza wa jalls skydd från skulder och fattigdom. Skulder, då säger ulama, det kan vara skulder mot Allah. Kan man vara i skuld mot Allah? Nam, det kan man. Om man inte gjort vad man ska, man inte betalat zakat, man inte gjort sina salam, man inte har fastat ramadan, liknande saker. Man är skuld till Allah subhanahu wa ta'ala. Och skuld mot människor. Och man söker också skydd från fattigdom. Och här nämner Sheikh Abdurrazak en fa'ida. Varför just söka skydd från skulder och fattigdom när man lägger sig? Varför just de här två sakerna? Nam, för att det är två saker som ofta bekymrar människan väldigt mycket. Skulder är en börda och ett bekymmer för människan. Och profeten a.s. har nämnt bima'na al-hadith att ja, ni straffar inte er själva efter det att ni skonats. Och då så säger sahaba, hur ya Rasulullah? Han sa, genom att skuldsätta er. Ja, ni skulder, det finns flera hadither om detta, att profeten a.s. brukade söka skydd från skulder och nämna skuldernas onda konsekvenser. Att en person som börjar låna kommer att börja ljuga, kommer börja slingra sig och liknande saker. Och detta är en dålig konsekvens, att personen som lägger sig och han har mycket, mycket skulder kommer tänka på sina skulder. Hur ska jag betala? Hur ska jag täcka mina skulder? Fulan vill ha pengar, måste betala nästa vecka, vad ska jag få pengar ifrån? Och så vidare. Måste kanske låna ännu mer, måste sälja sig och så. Och så vidare. Till skillnad från personen som går och lägger sig skuldfri. Han har inte en krona hos någon. Alhamdulillah. Bästa, eller hur? Och som han, alla många i det här landet lever på skulder. De lever på skulder. När du ser deras villor, deras fina nya bilar, det är ingenting de har cashat för. Väldigt sällan. Utan allting är skulder. Amorteringar och lån och miljontals lån, studielån, lån på huset, lån på bilen och lån på allt möjligt. Köper ny båt, lånar pengar, köper allting på avbetalning. Alla måste. Katastrof, eller hur? Alhamdulillah. Om man är skuldfri. Och sen också, gör mig oberoende från fattigdom. Det är också någonting som bekymrar människan väldigt mycket. Att vara fattig. Att inte kunna tillgodose pengar för att betala hyran, mat på bordet för ens barn och så vidare. Tänk vad jobbigt att lägga sig. Vad ska jag få pengar ifrån? Hur ska jag köpa mat till barnen? Hur ska jag betala hyran? Hur ska jag betala skola? Hur ska jag betala sjukvård? Vet, det är inte alla länder som har det som Sverige. De flesta länder du betalar för de här sakerna. Så att många tyvärr, de går och lägger sig med mycket bekymmer. Så man ber Allah Azza wa Jal att skyddas från dessa två. Tayyib. Nästa kapitel. Kapitlet att göra dua när man sover. Och där berättas det från Bara ibn Azib som sa att profeten alaihissalam, då han la sig, brukade lägga sig på höger sida och han brukade säga: Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayka la manja'a wa la malja'a minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Och så sa profeten alaihissalam att den som säger dessa ord och sen dör på natten kommer att dö på al-fitra. Och det är samma hadith som innan. Och så säger han kapitlet att lägga handen under kinden. Och där berättar han också från Al-Bara radiyallahu anhu som säger att profeten alaihissalam, då han la sig, brukade lägga handen under kinden, hans högra kind.
Han brukade säga: Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak.
Och Allah, skydda mig från ditt straff den dagen dina tjänare kommer att återuppstå. Och i vissa hadither att han repeterade detta 3 gånger. Så han lägger sig på höger sida och lägger höger handen under höger kinden. Kapitel. Där berättas det från Abdullah ibn Amr från profeten alaihissalam att han sa: det finns 2 egenskaper som få människor är måna om, som få människor bevarar. Eller det finns 2 egenskaper om en muslimsk man är noggrann med att göra dessa egenskaper kommer han att gå in i Jannah. وَهُمَا يَسِيرٌ. De är lätta. وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ. Med de som praktiserar dem är få. Intabe. Var vaksamma här. 2 egenskaper. Om man gör dem kontinuerligt går man vart? Vart? Jannah. De är enkla eller svåra? Enkla. De som gör dem är många eller få? Få. Tayyib. Och då så sa sahaba: vilka är de, ya Rasulullah? Han sa att en person efter varje bön gör takbir 10 gånger. Tahmid 10 gånger. Tasbih 10 gånger. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Fadhalika 50 wa 100. Detta blir 150. Ala lisan. 150 på tungan. Wa 1500 fil mizan. Men 1500 i vågen. Och så sa sahabin, jag såg hur profeten a.s. räknade dessa dhikr med handen. Och den andra, fa'idha awa ila firashihi, och då han lägger sig i sängen, sabbaha wa hamidahu wa kabbarahu, så gör han då tasbih, tahmid, takbir, för tilka mi'atun ala lisan, det blir 100 i tungan. Och vissa hadither förklarar här att han säger subhanallah 33, alhamdulillah 33 och Allahu akbar 34. Detta blir 100 på tungan och det blir 1000 på vågen. فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَ 2500 سَيِّئَةً. Så vem av er gör 2500 synder om dagen? Vem av er syndar 2500 gånger om dagen? Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, hur? Yani, keif, hur kommer det sig att folk inte gör dessa adhkar? Och då så sa han, shaitan kommer till någon av er när ni ska be och påminner honom om hans yani, uppgifter. Och så glömmer han bort fala yadhkuruhu. Så han glömmer bort att göra dhikr efter bönen. Och en annan hadith lägger till. Och han kommer till er då ni ska sova och får er att somna utan att säga dessa adhkar. Den här hadithen är väldigt mäktig, mashallah. Två egenskaper som leder till Jannah. Men få är de människor som kontinuerligt gör dessa gärningar. Och de är väldigt enkla. Den första är att man gör dhikr efter bönen. Och den dhikr han nämnde efter bönen är inte ens den som tar längst tid. Det är den som tar kortast tid. Det finns många dhikr att göra efter bönen. Den vanligaste är att vi säger subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 och sen la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Eller hur? Det är den vanligaste. Och den mashallah har också sin belöning. Men den här är enkel. Vad är denna dhikr? Att du säger subhanallah 10 gånger. Inte 33, 10. Alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Och inte la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Utan 10 gånger. Det blir sammanlagt 30, eller hur? Taimen hadithen nämnde att detta blir 150 på tungan. Hur? Jag sa nyss 30. 30. Men det blir 150 på tungan. Gånger 5. Yani efter varje obligatorisk bön. 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30 blir 150. Så det är 150 på tungan om du gör dem efter varje salah, obligatorisk bön. Och 1500 på vågen. Hur blev det 1500 på vågen? Vad då gånger 10? Nam, varje god gärning 10 dubblas. Men ja'a bil hasana falahu 'ashru amthaliha. Allting gott i islam 10 dubblas. Så 1500 på vågen. Och så nämnde han vad man säger innan man sover. Subhanallah 33, alhamdulillah 33 och Allahu akbar 34. Och även där säger man inte la ilaha illallah wahdahu la sharika la, utan man kompletterar 100 med 34 takbir. Tayyib. Och det blir 100 på tungan och 1000 på vågen. Samma sak där, 10 dubblat. Och tillsammans så blir det 2500 hasanat. Och sen säger han den här frågan. Och vem av er är det som gör 2500 synder om dagen? Är ni vad han menar här? Han menar att de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Har du gjort en dålig gärning, så suddas den bort med en god gärning. Innal hasanat yudhibna sayyat. Ja? Och vem är det som gör 2500 knasgrejer om dagen? Då är han riktigt dåligt, eller? Eller hur? Ja? Och det här är bara dessa goda gärningar. Sen har vi bönen, sen har vi allting annat som också suddar bort synder. Subhanallah. Så kolla här. 2500 goda gärningar. Och de leder också till paradiset. De leder till Jannah. Om man gör dem kontinuerligt. Inte att göra dem en dag och hoppa över dem nästa dag. Man gör dem kontinuerligt. Och därför berättas det att Ali radiallahu anhu, när han lärde sig adhkar, man säger innan man sover. Det här 33, 33, 34. Han sa han lämnade inte tills han dog igen. Han sa det hela livet. Till och med när han var i krig. Ute på slagfältet och skulle vila på natten. Gjorde han dessa adhkar. Men så var sahaba att de var måna om att upprätthålla vad de lärt sig. Och då så frågar sahaba förvånansfullt, hur kommer det sig att de är så enkla men att folk ändå inte gör dem. Ja, du sitter efter bönen och jag dyker 30 gånger. Då så sa han att shaitan kommer till er i bönen och påminner er om saker och ting. Efter bönen, du måste gå och fixa maten, du måste stoppa in i kylen, du måste ta ut från kylen, du måste hämta barnen, du måste göra så och så och så och så och så. Och sen efter bönen, salam aleikum, ställer man sig upp och går iväg. Ja? Och du sitter inte kvar och jag dyker. Någonting som jag tror händer oss alla ibland. Men sitt kvar. Eller om du måste gå upp, gör den här dyker medan du går. Det är inte en chart, det är inte ett villkor. Att du sitter och gör det, du kan även gå eller stå och göra det. Så låt oss säga att du måste gå och hämta någonting i kylen, fixa maten. Medan du går, säg dessa alkar. 10 gånger subhanallah, 10 gånger hamdulillah och 10 gånger Allahu Akbar. Och hadithen bevisar också att profeten alaihissalam, de sa han räknade dessa adkar med handen singular, och då säger ulama yani höger handen, och vissa hadithar var kan yaqiduha, yani han gjorde så här, yani räknade genom att, yani vad kan man säga, knyta ihop det ena fingret efter det andra, yaqiduha, att man räknar med höger handen i det som är sunna. Nah. Och samma sak, han kommer till er i sömnen och försöker att få er att somna. Taib, nästa kapitel, kapitlet, om man ställer sig upp från sängen och sen kommer tillbaka, så ska man borsta av sängen. Och där berättar han hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam sa, om någon av er går till sängen så ska han ta insidan av sin izar och borsta av sängen, wal yusammillah, och nämna Allahs namn. För han vet inte vad som hamnat på sängen efter honom. Och om han vill lägga sig ska han lägga sig på höger sida och han ska säga subhanaka rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfad bihi ibadaka salihin. Och det är samma hadith som vi nämnde innan. Kapitlet, vad man säger om man vaknar på natten. Här berättas det från Rabia ibn Ka'b som sa att jag brukade sova över vid profetens dörr alaihi salatu wassalam, och jag hämtar hans wudu, eller hans vatten för wudu, och jag hörde honom repetera på natten Sami Allahu liman hamida, och jag hörde honom repetera på natten Alhamdulillahi rabbil alamin. Yani han brukade be mycket på natten och repetera dessa ord alayhi salatu wassalam. Nästa kapitel, kapitlet, den som sover med fett eller smuts på handen. Och där berättas det från Ibn Abbas att profeten alayhi salatu wassalam sa, den som sover med fett på handen innan han tvättat händerna och sen drabbas av någonting på natten har bara sig själv att skylla på. Och nästa hadith är likadan. Yani vad är det som menas här? Om man ätit mat eller lagat mat och fått olja eller fett på händerna. Du vet ibland om du äter till exempel lammkött. Du äter med handen så blir det fett på handen, eller? Eller kyckling eller någonting. Det blir som olja på händerna. Så man går och tvättar fingrarna. Men man ska inte gå och lägga sig innan man tvättat händerna. Varför? För han sa i hadithen, om han sen drabbas av någonting har han bara sig själv att skylla på. Och då säger här ulema att gärna djur och insekter och sånt dras åt gärna matdoft. Ni vet själv, kackelacker och råttor och liknande kommer och kanske sen börjar att yani gnaga på fingrarna eller liknande. Då har han bara sig själv att skylla på. Och det här tyder på att islam är en religion av renlighet, nadafa, som lägger väldigt stor vikt på att man ska vara ren. Ta upp sista kapitlet. Kapitlet att släcka ljusen. Och när vi säger ljus så är det el-misbah, det vill säga yani ljus med eld. Ta upp inte som ljus som vi har idag, utan ljus med eld. Där berättar han hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, "Aghliqu al-abwab, stäng era dörrar, wa awkus siqa, och knyt igen era dryckeskärl, waqfu al-ina, och stäng eller täck era tillbringare, wa khammiru al-ina, och täck era skålar, wa atfi'u al-misbah, och släck era ljus, för shaitan kan inte öppna en stängd dörr, och han kan inte heller, eller han har inte tillåtelse att yani ta från en stängd skål eller igenknyten tillbringare. Och al-fawaisiqa tudrimu ala nasi baytahum. Tudrimu nam. Och råttorna är de som ibland yani orsakar eld i folks hus. Råttor är de som ibland orsakar eld i folks hus. Vi ska ta nästa hadith också, sen ska vi inshallah förklara båda haditherna. Den är liknande. Och det är från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, som sa att det kom en råtta eller mus som yani försökte välta ett ljus. Och då så var det en flicka som försökte stoppa den här råttan. Och då så sa profeten, alltså låt den vara. Nah. Och sen, vad hände? För al-qaytuha al-khamira. Man kastade, vad jag förstår, råttan här på en matta som hon satt på, allati kana qa'idan 'alayha, och då började en liten bit av mattan att brinna upp, yani ljuset ramlade på mattan och en liten bit av mattan brann upp. Och då så sa profeten alayhi salam, om ni sover, släck då era ljus, för shaitan är den som provocerar yani de här djuren att göra det de gör för att bränna upp er. Nah. Första hadithen, eller båda haditherna, lär oss vissa saker man ska göra när man sover. Och de här haditherna finns också med i Sahih Muslim, Bab al-Ashriba. Där nämns vissa saker man ska göra när man sover. Profeten a.s. han sa agliqu al-abwab. Och det nämns här i haditherna, yani vid maghrib, ska ni stänga era dörrar. Och Sheikh Uthaymeen i hans förklaring på Sahih Muslim ställer frågan, är det ytterdörren eller även innerdörrarna i huset? Vad säger ni? Han säger Allah alam, vahir, alla dörrar. För att shaitan kan inte öppna en dörr som är stängd i Allahs namn. Yani stäng dörren och säg bismillah. Ytterdörren är viktigast. Och den här hadithen och andra hadither bevisar vikten av att säga bismillah. Att det skyddar från shaitan. Och ni minns kanske för några lektioner sedan vi gick igenom hadith Jabir. Om att den som nämner Allahs namn när han kommer hem, då kan shaitan inte komma in i huset. Och sen nämner Allahs namn över maten, då kan shaitan inte äta. Samma sak här. Shaitan kan inte öppna en dörr som är stängd i Allahs namn. Så speciellt vid Maghrib, stäng dörren. Och sheikhen säger, det betyder inte nödvändigtvis att man låser den, men man stänger den. Och har man flera dörrar hemma och stänger dem, så blir shaitan fast, yani han blir fast i huset, han kan inte röra sig. Och han finner det obehag och kanske inte kommer tillbaka. Så att det är bra att man gör det här vid Maghrib, att man stänger sina dörrar och nämner Allahs namn. Och vissa hadither lägger också till att ta in era barn. Yani vid Maghrib, i Sahih Muslim, ta in era barn. Och då säger sheikhen, vad som menas är små barn. Låt dem inte vara ute och leka den här tiden. För det är den tiden som en shayatin sprider sig. Taib. Och han säger att hadithen handlar inte om äldre ungdomar eller äldre personer. Den handlar om barn. Yani, låt dem inte vara ute och leka exakt vid Maghrib. Men sen kan man, yani, om de behöver gå ut kan de gå ut senare. Men just vid Maghrib, i den tiden då en shayatin sprider sig. Och sen nämnde han att man ska täcka igen flaskor. Och man ska vända på tillbringare, alltså som är tomma. Och täcka skålar, tillbringare, eller om det är en flaska som är av skinn, att man då knyter igen den som man gjorde förr i tiden. Yani täck allting. Och vissa hadither lägger till, och om ni inte hittar någonting att täcka med, så lägg åtminstone en pinne över och nämn Allahs namn. Taib. Och haditherna säger, för shaitan kan då inte ta från den här maten eller drycken eller vad det är. Och det är också en sunna som är bortglömd. Och det här är bara på natten också. Att om man har till exempel nu en flaska, låt den inte stå öppen. Utan ha på ett lock. Har du en skål med nötter eller någonting, täck den. Lägg någonting över. Ska mat stå framme, täck den. Och liknande. Har du ett glas med drycka, täck den. Lägg ett papper över, lägg en liten tallrik över. Lägg någonting över. Har du ingenting att lägga över, ta en pinne eller penna eller någonting, lägg över och säg bismillah. Okej. Okay. Och då nämns det tre stycken hikam, tre stycken visheter bakom detta påbud. Tre stycken visheter som har nämnts i olika hadithen. Den första visheten är att shaitan inte kan ta från den här maten eller drickan. Den blir förbjuden för shaitan. Okej? Okay? När du säger bismillah och lägger över, shaitan kan inte ta. Han kan inte förstöra den här, kan inte ta från den. Den andra nyttan är att du skyddar från insekter och smuts. Om du lägger en tallrik över, kan ingenting krypa in i maten. Alhamdulillah. Och den tredje nyttan är vad som har nämnts i Sahih Muslim, att det finns under året en dag där det går runt en farlig sjukdom som går in i alla skålar och tillbringare som inte är täckta. En dag under året. Vilken dag? Allahu a'lam. Men då, för att vara på säkra sidan, täcker vi dessa skålar och tillbringare och glas varje dag. Taib. Och det nämndes i sjukdomen som en waba, yani en farlig sjukdom. Taib. Så det är sunna då att täcka, och som Sheikh Uthaymeen säger, yani det som har någonting i sig ska man täcka. Du behöver inte täcka tomma glas och liknande. Wallah alam. Utan det som har mat i sig, det som man ska täcka. Så att maten inte förstörs. Och då säger Sheikh Uthaymeen, men om man inte täcker och stoppar in i kylskåpet då? Funkar det? Du tar ditt glas med mjölk och stoppar in det i kylen efter maghrib. Måste du ändå täcka det, eller räcker det med att det är i kylskåpet? Det räcker. Nej. Det är det som Sheikhen säger, att det räcker med att det är i kylskåpet. Wallah alam. Och sen så lär vi oss också i hadithen att inte lämna levande ljus under natten. Och Sheikh Uthaymeen säger att det spelar ingen roll om de är fria eller om de är en lykta eller liknande. Så ska man inte lämna levande ljus under natten när man sover. Varför? För att shaitan kan påverka de här råttorna och liknande, att de springer runt och sen puttar till de här ljusen, de ramlar och sen börjar det brinna i huset. Och här finner vi också Seddudaraya, hur islam stänger dörren till yani allting farligt. Och då ställer han frågan, får man lämna de här lamporna på då? Får man lämna en elektrisk lampa på under natten? Eller är det samma förbud? Vad säger ni? Man får. Nej. Han säger, för det, eller illa finns inte, alltså det, de brinner inte. Han säger, förutom om det inte faller in under slöseri. Slöseri på el till exempel, då är det inte tillåtet ur den aspekten. Men även idag så vet jag att vissa elektriska saker ska man undvika under natten. Som de säger, forskare, att ladda mobilen och liknande, eller har börjat brinna för vissa människor, exploderat för vissa människor. När man är borta, man vet inte vad man gör på natten. Och man kan inte vaka över de här sakerna. Så om det är farligt, låt bli. Men om det inte är farligt, alltså det är tillåtet att låta det vara tänt. Men just stearinljus och ljus som kan orsaka eld också, de ska man då inte lämna brinnandes på natten. Och han kallar det här också här råttorna för al-fawaisiqa, som kommer från fasiq, så yani de som orsakar skada. Och det är tasghir på arabiska. Yani dessa råttor är fawaisiqa och shaitan kan påverka dem. Och en fayda, jag fick idag en fråga om en drömtydning. Om man ser råttor i drömmen. Och då tolkas det just med det här ordet fawaisiqa, att det betyder syndaktiga kvinnor. Råttor i drömmen symboliserar gärna dåliga eller syndaktiga kvinnor. Och sen beroende på vad råttorna gör i drömmen får man tolka drömmen. Taib. Wallahu alam. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad och ala alihi och ashabi ajmain.